CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det här är för att skapa då en bromsande effekt på smittspridningen.
Det här beslutet, det tas för att det är nödvändigt. Trots alla insatser så är smittan på en nivå som är för hög.
Det är ett virus som har lurat oss många gånger och kommer att lura oss igen, tror jag.
Jag gjorde mitt bästa och en del saker var inte helt fel.
Centerpartiets partisekreterare Mikael Artursson skriver i ett sms till SVT att förtroendet för Fredrik Federley är skadat.
Chock och förstämning i Haninge efter avslöjande om att 41-årig man varit isolerad med sin mamma i 28 år.
Centerpartiet kommer att rösta nej till den så kallade gymnasielagen.
Det här är chockerande. Centerpartiet har själva varit ute och krävt just de här ändringarna som de nu stoppar.
Jag välkomnar till en ny session med alerta samtidsobservatörer i formatet Veckopanelen. Nya turer i statens försök att få bukt med pandemin, gratis vaccin och stängda gymnasieskolor. Centerprofilen Fredrik Federleys politiska framtid, finns det en sån? Och är misär i en familj en fråga för åklagare eller vårdpersonal? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Och då är det december och mindre än 3 veckor kvar till jul och kvartalspoddar är nu helt digitala. Men mycket är sig likt, till exempel panelisttrion idag. Henrik Jönsson, libertariansk entreprenör och youtuber. Hej!
Tjena, tjena Staffan!
Maria Wetterstrand, tidigare miljöpartistiskt språkrör, numera chef på företaget Milton i Bryssel. Hej på dig!
Hej! Trevligt att vara här!
Och Daniel Suonen, socialdemokrat och chef på fackligt grundade tankesmedjan Katalys. Hej!
Tjena!
Är det något ni vill säga till kvartalslyssnare innan vi sätter igång att analysera veckan?
Håll avstånd!
Tvätta händerna!
Då börjar vi så här.
Först vill jag tacka er för de uppoffringar som ni gjorde i våras. Nu begär vi igen att ni tar detta stora ansvar.
Jag vet att vårens övergång till fjärr- och distansundervisning var svår för många ungdomar. Det gick över förväntan, men många hade det tufft med motivationen och med lärandet. Vi är ett helt samhälle som ser hur lärare, rektorer och annan personal har ansträngt sig i skolan för att ge eleverna den bästa tänkbara utbildning i detta svåra läge. Och vi är ett helt land som har sett ungdomar som kämpar. Tack för det.
Jag litar också på att landets unga kommer att bidra med att inte sprida smittan, att ni också tar er del av ansvaret. Och när vi gör det tillsammans så kommer vi att klara det här.
Statsminister Stefan Löfven, generaldirektör Johan Carlsson i Folkhälsomyndigheten och utbildningsminister Anna Ekström på pressträffen i torsdags. Och den senaste skärpningen av statens coronabeslut är alltså att gymnasieskolan åter ska övergå till distansundervisning med start på måndag och hela vägen fram till jullovet och starten på vårterminen. Det hördes inget jubel från gymnasierna när den här nyheten kungjordes. Men var det rätt att fatta det här beslutet och tvinga in eleverna framför skärmarna i hemmen igen? Vad säger Maria?
Ja, här där jag bor i Bryssel har de onlineundervisning blandat med liksom, fysisk skola. Så de går halva mängden elever på skolan och andra halvan är hemma och så byts de av. Mm. Jag tycker att den varianten är relativt bra därför att då får man både kontakter med sina vänner emellanåt men man får samtidigt inte för många elever som trängs på skolan på en gång. Det vill säga man har mycket lättare att hålla avstånd och man minskar risken för smittspridning. Så att här tycker jag det har varit en bra variant. Här har man ju stängt allting annat men ändå bestämt att skolorna ska delvis vara öppna. För att man bedömer att det för elevernas skull är så viktigt att de kan vara i skolan emellanåt. Jag kan inte säga att man gör fel i Sverige. Det finns så många olika sätt att göra det här på. Men jag har varit rätt nöjd med de åtgärder man har vidtagit här.
Vad säger Henrik?
Alltså det finns ju många aspekter på det här. Jag håller med Maria om att det finns inget entydigt sätt att säga att det här är exakt rätt eller det här är exakt fel. Det personligen kan konstatera, det är väl... Jag läste en bok för en tid sedan som hette The Hard Thing About Hard Things. Den är skriven av Ben Horowitz som är en så här legendarisk entreprenör. Han har uppställt en dikotomi mellan skillnaden mellan att vara en ledare i fredstid och en ledare i krigstid. Och vi i Sverige, vi har varit i fred väldigt länge så att vi prioriterar så här fredsideal väldigt, väldigt högt. Då handlar det om att det ska vara lite ingrepp, så värderingsdrivet och liknande. Men i en krissituation som det här så kanske det hade varit legitimt att gå ut mycket tidigare. När man tittar på hur en epidemi accelererar exponentiellt så kan en skillnad på en åtgärd bara på ett par veckor göra jättestor skillnad. Så att min stilla undran är, om man nu skulle stänga skolorna, varför vänta till 2 veckor innan julledigheten? Du kunde stängt dem för 6 veckor sedan när det här liksom gjorde sin take-off på riktigt, tycker jag.
Rätt men kanske för sent, vad säger Daniel?
Ja, nej, men det här med om man stänger skolor, jag tror att det är rätt att göra så mycket som möjligt för att dra ner själva liksom rörelsemönstren i samhället. Och det handlar också om lärarna. Lärarna kanske är en större riskgrupp så att säga än eleverna. Men jag tror att det här är riktigt. Jag tror man hade kunnat gjort det tidigare. Men jag vill liksom lyfta liksom hela den här. Jag tycker att det här är ett haveri tycker jag delvis. Alltså, jag sitter hemma och blir allt mer uppretad. Jag tyckte förra veckan, jag var inte med i någon panel då så att jag inte pratade om det här. Men jag tyckte IVOs rapport alltså om bristerna i äldreomsorgen och vården av de gamla. Jag har svårt att smälta det. Jag har svårt att Sverige har blivit ett land där man med telefonsamtal bestämmer att sätta in i princip livsavslutande palliativ vård. Palliativ vård är inte livsavslutande, men om man sätter in den på covid-sjuka så blir det ju det. Och detta är nästan inte, alltså, det är otroliga stora frågor. Detta är en stor tragedi, en skandal. Och diskussionen tycker jag har förekommit, men det är ju inte i proportion till vad som har hänt. Och då med risk, liksom, i Danmark, där har man avlivat minkar. Där har statsråd avgått, regeringen skakar sina grundvalar. I Sverige gör man åtgärder då som har eventuellt då lett till att gamla människor har dött för tidigt. Och debatten uteblir. Och jag tycker också att det finns en grej i Sverige att ingen tar ansvar. Och jag tror att efter det här så måste man diskutera vår förvaltningskultur. Alltså, och den glider ju också in på det här med vaccinationerna. Jag är inte expert, jag jobbar med andra saker. Jag är som de flesta i någon mening, men intresserad av politik. Och då, det jag hör är någon sorts glidning. Varför kommer det ta så otroligt lång tid att vaccinera folk i just Sverige? Det verkar som att det drar ut väldigt långt i tid. Och då undrar jag, är detta också någon sån här laissez-faire-grej att regeringen vill inte ta ansvar, man vill inte ha kostnader, man skjuter över på regionerna och regionerna gör som de vill, eller inget alls?
Men grejen är ju att det är regionerna som är ansvariga för sjukvården. Vi har ju organiserat det så. Och kommunerna är ansvariga för äldreomsorgen. Och mandatet för regeringen att agera i det läget är ju litet. Och det är ju det har vi varit inne på i tidigare paneler. Och det är någonting som, precis som du säger, som man måste ta tag i. för att man ska kunna just i den här typen av situationer få en bättre samordning. Det gäller allting från råd till testning och vaccination.
Du, innan vi går vidare så kan vi titta lite grann på kunskapsläget, tycker jag. För det avgör förstås vilka beslut som fattas, vad vi uppfattar som verklighet. Och den här hösten är ju smittspridningen, som alla vet, hög. Dödstalen gick upp nyligen igen. I våras fick vi i medierna många gånger lyssna till två experter som lät rätt så övertygade om att de visste ungefär hur det skulle komma att gå. Smittskyddsnestorn Johan Giesecke och matematikprofessorn Tom Britton. I programmet Morgonstudion nu i veckan sammanstrålade Giesecke och Britton och förklarade hur deras prognoser i vår hade kunnat komma så pass långt från verkligheten.
Jag trodde nog att den skulle spridas mer som en vanlig influensa, som sprids mer jämnt i befolkningen, inte i såna här anhopningar. Sen är det som kommer fram nu, Tom, det är att majoriteten av de som är smittade är antagligen inte smittsamma. Och det blir jättesvårt att göra modeller för.
Ja, alltså jag hade ju önskat att jag hade kristallkulan och kunde förutse bättre än jag gjorde. Jag gjorde ju mitt bästa och en del saker var inte helt fel alls, men en del saker blev inte rätt.
Det är ett virus som har lurat oss många gånger och kommer att lura oss igen, tror jag. Det uppförs inte riktigt som vi trodde från början, det gör det inte.
Ja, vad är er reaktion på eftertankens kranka blekhet när man lyssnar på Britton och Giesecke, Henrik?
Jag kan väl säga så här. Alla människor gör fel. Jag är helt övertygad om att alla har försökt agera utifrån den bästa kunskap de har haft för att få bästa möjliga utfall. Men någonting som jag faktiskt har stört mig på, någonting som har provocerat mig, det är med den självsäkra arrogans som Sverige konsekvent uttalade sig under hela våren. Nu verkar det dessutom som att vår strategi har varit ganska framtung. Det vill säga, vi absorberade ett högt antal döda människor under vårsäsongen, under föreställningen att vi skulle uppnå en flockimmunitet. Och nu kanske det här vaccinet kommer ganska snart istället, vilket innebär att det här var en humanitär katastrof för Sverige. Och misstagen är en sak, arrogansen, inte okej. Den hybris som präglar vår kultur är inte smickrande för Sverige internationellt under en sån här global kris.
Maria?
Jag vet inte riktigt hur han lät när han presenterade den här prognosen i våras, för att jag lyssnade nog inte på någon framställning av honom just då, och jag vet inte heller om man kan kalla honom för Sverige. Men det jag tycker framför allt är ju att vi måste lära oss och förstå vad en prognos är för någonting, och vad en prognos är i ett väldigt osäkert läge också. Man behöver ju inte titta på särskilt många internationella medier för att förstå att det finns en massa människor runt omkring i världen som gjorde prognoser i det där läget, och de såg väldigt olika ut beroende på vem som gjorde dem. En prognos kring någonting som man känner till ganska lite om är de facto inte någon sanning om hur saker kommer att utveckla sig. Och när media ska göra klickvänliga rubriker så tyvärr försvinner det faktumet ganska ofta. Och det tycker jag är kanske också en sak vi kan lära oss av.
Ja, men som Giesecke uttalade sig i Dagens Industri till exempel, då, precis, jag tror det var i mars i krisens början, så sa han: alla andra länder gör fel, bara Sverige gör rätt. Det är ju faktiskt ett helt fnoskigt sätt att uttrycka sig på, allvarligt talat.
Ja, men det, jag håller faktiskt med Henrik här. Alltså, jag satt och tittade på Aktuellt igår, och där stod ju då Sveriges supermedborgare Anders Tegnell och fick ju för första gången kanske lite kritiska frågor som jag har sett. Och han var inte riktigt på humör att ta emot de kritiska frågorna. Har Folkhälsomyndigheten något ansvar? Nej, men alla har ett ansvar. Ja, men det kanske ändå är så att en förskollärare på en förskola i Mellerud har mindre ansvar för prognoser om smittspridningen i Sverige och vad man ska vidta för åtgärder än en ganska kaxig chef och epidemiolog på Folkhälsomyndigheten som står i sammanlagt 10 000 intervjuer och diskuterar detta oavkortat. Och dessutom då vid flera tillfällen har haft grava allvarliga fel. Och jag är med på att detta är svårt och att det inte är lätt, så att säga. Men det är just den här liksom oförmågan, tycker jag, att vara ödmjuk inför det svåra som jag tycker är problemet här. Man har gjort fel. Man verkar nästan oförmögen att erkänna några som helst fel. I så fall har alla ansvar, lika mycket ansvar. Framförallt inte Folkhälsomyndigheten. Och jag tycker det pekar in mot den här frågan om vaccinet. Och att den här att de här statliga myndigheterna. Jag menar, Maria har helt rätt. Kommunen är ansvarig för äldreomsorg och mycket annat i samhället. Landstingen, numera regionerna, är ansvariga för sjukvård och så vidare. Staten har någon sorts övergripande samordningsansvar. Men i en sån här kris har jag väldigt svårt att tänka mig att någon medborgare i Sverige, någon myndighet, ens något politiskt parti, hade blivit upprörd om den svenska regeringen, myndigheter, hade klivit fram mer och tagit ett ledaransvar. Om det nu var så att staten, Lena Hallengren och Tegnell i spetsen sa, nu löser vi den här jävla vaccinationen, det ska vara klart på 2 månader, så vi kan ha egna fabriker, vi kan ta fram, alltså det går att göra saker, agera. Så fort det går att få fram så mycket vaccin som är möjligt, se till att det här är välfungerande. Det är klart att staten kan ta en större ledartröja. Om då någon region inte vill det, ja då får de väl möta väljarna då om 2 år i det allmänna valet 2022.
Nu låter ni ganska missmodiga egentligen alla tre. Nu kom ju vaccinet, det var en pressträff igen för några timmar sedan om att vaccination, det läget ser ganska bra ut när det handlar om kommande leveranser och att vaccinationerna blir avgiftsfria för oss i Sverige. Är bilden att det är ändå inte att vi inte klarar biffen? Är det den summerade bilden från er sida?
Jag kan inte förstå hur man inte kan vaccinera 10 miljoner människor på 3-4 månader. Jag kan inte förstå det. Om det är samhällets allt överskuggande uppgift och Riksbanken idag har meddelat då i läckta myndighetsdokument att varje månad som det här dröjer kostar 25 miljarder kronor. Och det är väl i underkant, gissar jag. Det är alltså BNP-siffran som går ner. Det är väl i princip mer än hela vaccinationen kostar. Jag förstår att det kommer finnas en tröghet i att man måste naturligtvis prioritera vårdpersonal och riskgrupper. Därefter alla andra i någon sorts ordning som är viktig, liksom, som någon myndighet gärna får ta reda på. Men det är klart att det går att öka tempot. Det kan ju inte vara så att om vaccin finns, då tar det väl en minut att sätta en spruta i en person. Hur många minuter krävs det då? För att om vi ställer oss upp på ett led och får dessa... Men det är någonting liksom i det här... Om det var ett kärnvapenkrig vi stod inför, skulle detta också ta 6 månader att sätta oss i ett skyddsrum?
Vad jag förstår finns inte vaccinet i denna stund, men det kommer en hel del första kvartalet.
Nej, men när
kvartalet.
Det finns.
Ja, Henrik.
Alltså intressant i sammanhanget tycker jag det är noterat. Ganska nyss så höll Folkhälsomyndigheten linjen så att det här viruset det kommer att försvinna ganska snabbt alldeles av sig själv på grund av att vi kommer uppnå liksom flockimmunitet eller någonting liknande. Sedan nu så har man väldigt hastigt ändrat till en linje då som har kommunicerats de sista 10 dagarna om att vi kommer att få leva med det här viruset i många, många år och inte ens vaccinering kommer antagligen att göra speciellt stor skillnad. Jag menar, det ligger ju nära till hands, jag säger inte att det är så, men det ligger nära till hands att spekulera i att man har blivit lite luttrad över testningsmisslyckandet under hela våren. När de andra nordiska länderna klarade av att skala upp sin testning mycket, mycket bättre och snabbare än vad vi gjorde. Visst att vi fortfarande saknar relevant smittspridningsdata under en lång, lång period. Och man är orolig för att detta ska upprepas med vaccinationsprocessen. Jag tittade på det här så senast som för 2 dagar sedan. Och det är så att av alla Sveriges regioner så är det bara en. Det är Region Skåne är den enda som redan har tagit fram en vaccinationsplan. De andra har inte gjort det. De börjar nu. Inte det lite sent. Hade det varit mitt bolag så hade jag börjat avskeda chefer vid det här laget. Vad i helsike håller ni på med? Det här är kanske den viktigaste, svåraste ekonomiska krisen som den här organisationen, vårt land, kallas har utsatts för.
Det här är veckopanelen från Kvartal.
I torsdags meddelade Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrik Federley på sociala medier att han under en längre tid har mått dåligt och att han behöver samla ihop sig och hämta styrka. Bakgrunden är, skrev han, att en person som tidigare stått honom nära är dömd för oerhört allvarliga brott och att de nu gått skilda vägar.
Centerpartiets partisekreterare Mikael Arthursson skriver i ett sms till SVT att förtroendet för Fredrik Federley är skadat. Enligt Arthursson har Federley känt till sin närståendes brottslighet en längre tid.
Frågan om Centerpartiets andra viceordförande, Europaparlamentarikern Fredrik Federley och hans situation just nu är inte helt lätt att hantera journalistiskt. För var går gränsen mellan det som tillhör ett legitimt allmänintresse och det som är privat? Och hur mycket ska medier berätta om händelser många år bakåt i tiden och som inte direkt handlar om den politiker som är i fokus? Hur som helst så har Federleys eget parti i veckan gjort en tydlig markering. Partisekreteraren Mikael Artursson skrev i måndags att det som har hänt har skadat förtroendet för honom. Och det tycks som om det som partisekreteraren ser som mest allvarligt är att Federley först den 23 november berättade om att den man som han har varit sammanboende med är dömd för många grova sexbrott mot barn, trots att Federley själv har känt till den här brottsligheten en längre tid. Vad säger panelen? Ska ett parti ta sin hand från en annars betrodd politiker för att han har haft ett nära förhållande med en person som är dömd för allvarliga brott?
Alltså, man kan väl säga en parallell här som är av annan dignitet. Var det så att Socialdemokraterna kickade ut en person som blev ihop med en sverigedemokrat? Så att det är upp till varje organisation att fatta beslut själva om var man tycker att gränserna går. Jag menar, säg så här, om du gör det här till en etisk fråga och säger att ja, men vad får man lov att göra? Får du lov att vara i en relation med en person som är tidigare dömd för hemska brott, oavsett vad du nu må vara? Det är väl i min bok, det är väl klart att du får vara. Men för den sakens skull betyder ju inte det att alla livsstilsval är förenliga med alla typer av roller. Om jag till exempel ville bli partiledare för Kristdemokraterna så kanske det inte hade funkat att jag samtidigt levde med tre polyamorösa för detta porrskådisar eller någonting. Och då är det ju inte det handlar ju om en karriärsituation där man måste anpassa sitt liv efter den rollen, den ämbete som man vill ha.
Ja. Det finns väl kanske både en politisk logik och kanske en särskild logik för varje parti också. Maria Wetterstrand, när det gäller just Centerpartiet och hur de gör nu, vad tycker du är det som måste styra?
Jag vet inte. Jag tycker att det är en jättesvår fråga, hela den här situationen. Dels att det skrivs i media, det är inte så underligt, för att han har ju de facto tagit en paus. Det gör ju att det blir legitimt att skriva om det. Han har själv berättat varför han har gjort det. Det ger liksom en öppenhet för media att skriva om saken. Att Centerpartiet sen själva väljer att gå ut och kommentera det här ytterligare som de gjorde häromdagen, det kan man ju lite ifrågasätta ur ett rent partiegoistiskt perspektiv, om det är särskilt smart. Varför skulle de, vad har de för intresse av att den här diskussionen i media förlängs ytterligare? Varför inte bara låta det vara utifrån det som redan hade exponerats liksom, och sen så få runt i en del andra...
Men måste de inte säga någonting?
Alltså de vad då säga någonting?
Han är vice ordförande.
Han har tagit en paus. Han har berättat varför. De har kommenterat det och sagt och konstaterat att han har gjort det. Varför de ska gå ut och sen kommentera ytterligare, det kan man ju fundera över om det är vettigt eller inte. Men de kände sig väl pressade att göra det. Och vad de kommer att känna sig pressade att göra framöver i den här frågan tror jag beror ganska mycket på vart den tar vägen också i media. Vi har ju en situation i Bryssel nu där en EU-parlamentariker avgick i fredags eller i lördags eller vilken dag det nu var, för att han blev exponerad med att ha varit på en sexorgie som sägs ha varit av gay-slag. Och han företrädde då det högerextrema konservativa partiet från Ungern, vilket då inte var riktigt förenligt med hans ideologi, tydligen. Han har själv varit med och ändrat den ungerska grundlagen för att bli mer homofientlig. Det var naturligtvis en sån situation som det som Henrik nämnde, där inte det man gör då kanske riktigt går ihop med det parti som man företräder. Och det där är ju, det är supersvåra frågor det här, var man drar gränsen, när det inte egentligen är någonting som är brottsligt, men där det ändå är liksom en väldigt känslig fråga som väldigt många människor känner starkt kring.
Nu tror jag, skulle jag tro att i det här fallet påverkas av att det är så speciella brott, nämligen grov våldtäkt mot barn i 22 fall. Så att en del menar kanske att ett sånt brott kan man aldrig sona, kanske en del tycker. Men principen är ju förstås att man kan sona sitt brott. Men den här mannen var ju villkorligt frigiven. Det var ett 9-årigt fängelsestraff.
Men det är ju inte Federley som har begått de här brotten.
Nej, men uppenbarligen är det så att den svenska frivården, som ju alltså är en del av kriminalvården, när de har kontakt med en person som är villkorligt frigiven men som inte har lämnat helt och hållet kriminalvården, så kontaktar de den som den personen lever med och kanske kollar vad finns det för förhållanden och så vidare. Uppenbarligen var det vid det mötet som Federley blev medveten om att, så att säga, staten ser allvarligt på det här. Daniel Suhonen, vad är din respons här?
Nej, men det är ju detta att de här brotten är fruktansvärda. Det är bland de värsta brott som kan utföras. Kanske nästan det värsta brottet som kan utföras, eftersom man vid sidan av mord så stjäl man ju någons framtid kanske här. Alltså det är ju fruktansvärt. Och lite grann handlar det här om, jag tolkar det här att Centerpartiet går ut, jag tycker det är helt naturligt. Han är vice partiordförande. Han tar en paus, han är en mycket högavlönad...
Andre vice.
Ja, han är andre vice ordförande. Han sitter i presidiet för ett parti som är med och styr Sverige i regeringsställning, fast de står utanför regeringen. Han är en mycket känd och profilerad politiker. Jag tänker så här att när partiet går ut så här, de är tvungna att kommentera det, det tror jag verkligen. Jag har suttit i veckan här och läst in min egen bok om Håkan Juholt, som kommer som ljudbok någon gång här nästa år.
Jaha.
Men då är det så här att i samband med att Håkan Juholt blev partiledare så kom det fram att hans sambo då, kulbon Åsa, hade gjort sig dömd, blivit dömd för förskingring från den resebyrå hon jobbade på. Och det var ju någonting som VU-ledamöter och annat fick uttala sig om, och partisekreteraren fick kommentera och så vidare, och han själv naturligtvis. Så att det är ju helt naturligt att detta är någonting man kommenterar. Men sen är det så här att det här att han har hållit det här hemligt för partiet, det tror jag de ser som väldigt allvarligt. Annie Lööf har ju varit under väldigt lång tid föräldraledig, och detta pågått så att säga. Och han har inte informerat partiet. Jag kan tänka mig att det här kan vara första steget mot att avpolitera honom från de här partiuppdragen. Jag tänker att det handlar väl väldigt mycket om hur han har agerat. Hur länge har han känt till det här? Hur har deras liksom liv sett ut? Är han själv, har han agerat på ett sätt som har skadat hans trovärdighet, och kommer skada hans trovärdighet, tänker jag. Det här är ju naturligtvis en katastrof. Han har ju beskrivit själv, jag har inte tagit del av det här så mycket, men Federley har ju själv uttryckt att han har mått dåligt en tid. Han har blivit dumpad tidigare från en lång relation. Han har som då varit ensam, han har liksom då fått startat en ny relation med den här personen, vad jag förstår. Och det är klart att de flesta människor kan väl se att man kan vara skör i olika delar av livet, man kan göra misstag, man kan bli liksom, man kan helt enkelt bättra hela någon. Men det här är ju otroligt allvarliga brott, det här är ju inte liksom att någon har snattat något eller ens stulit en bil, utan detta är ju fruktansvärda brott som naturligtvis påverkar hur man ser på en annan människa. Och det gör ju att det här riskerar att sänka på Federley resten av hans politiska liv. Så jag är liksom skeptisk till att han kan reparera sig politiskt.
Maria?
Ja, men så är det ju naturligtvis. Att det här är ju någonting som alla kommer att komma ihåg. Och även om det nu är så, vi vet ju inte detaljerna kring det här. Om det nu är så att han fick reda på det här i september, om han då kanske ganska snart avbröt den här relationen när han fick reda på det här, vilket väl kan vara en del, så sanningen ser ut, så har han ju inte berättat det för partiet då förrän efter 2 månader ungefär. Och under de här 2 månaderna så kan man ju hävda att då har han utsatt sig själv för en situation där han har kunnat utsättas för press från andra som hotar att avslöja det här. Det vill säga, han har gjort sig själv sårbar. Och sitter man på en maktposition så ska man ju helst undvika att vara sårbar på det sättet genom att ha en massa dolda saker man är rädd för ska komma ut, därför att då kan man bli utsatt för påtryckningar utifrån. Så det kan man väl konstatera, att de här 2 månaderna som har gått från att han fick reda på det, om det nu var i september, tills han berättade det för partiet och också gick ut med det öppet, under den tiden så har han gjort sig själv sårbar på ett sätt som är olämpligt. Men om det är så mycket mer än så i praktiken, annat än att det här är ett vidrigt brott, han har säkert själv mått fruktansvärt dåligt när han har fått reda på att det förhåller sig på det här sättet med den här personen, och han har då också avslutat den här relationen sannolikt på grund av detta. Jag vet inte, jag har svårt att se liksom att det här nödvändigtvis skulle förstöra hela hans politiska framtid. Men det är möjligt att det är så just på grund av de här 2 månaderna och att det är ett sånt vidrigt brott och att folk inte kommer att glömma bort det.
Jag uppfattar att ni menar att i alla fall är legitimt att det här är en sak som man berättar om i pressen, att det är så att säga inte ett övertramp i sig. Vi ska avrunda det här, men Daniel först och sen Henrik och sen går vi vidare.
Ja, nej, men jag tänker så här, jag tycker att här, och det är väl liksom en, någonting som är en fråga för partiet och för de inblandade så att säga, snarare än allmänheten och vi i den här panelen. Men det är klart att här blir detaljerna ganska viktiga. Om han får reda på det här dag ett, vid en tidpunkt, om han reser sig därifrån chockad och går därifrån och de aldrig ses mer, ja, då är han ju så att säga rentvådd. Man kan ju inte göra saker man inte känner till. Man kan ju inte agera på information man inte har. Mm. Det är klart att man också kan tänka sig att om man skulle få reda på detta och man är chockad, man tar 2 veckor på sig, man funderar lite grann, man har någon sorts kris, man undrar vad fan ska man göra, och sen landar man i att man bryter upp den här, vad jag förstår, ganska färska relationen. Det är inte ett 20-årigt äktenskap liksom, med 10 ungar, utan det är ju liksom en ganska snabb historia under sommaren, och sen så får man reda på denna fruktansvärda sak. Det är klart att man kanske inte reser upp och gör slut på sekunden, men det kan ta någon vecka eller ett par dagar eller liksom så där, eller en tid, kort tid. Men det är klart, pågår den relationen efter månader, och det först är sen när någon så att säga riskerar att läcka detta till media eller det kommer ut, som man agerar och tar time out och säger att det här tog slut för länge sedan. Om det är sant, vilket också står då på en del såna här konstiga sajter, ja, då är det väl liksom mer anmärkningsvärt, och då ligger han ju mer risigt till.
Jag vill väl lägga till det också, att jag tycker det är lite anmärkningsvärt att hela den här storyn, alltså breakar via Daniel Nyléns Stoppa pressarna-sajt. Och att den här lilla organisationen då egenhändigt gör det som Sveriges samlade medieetablissemang inte lyckas göra. Jag tycker det är konstigt och anmärkningsvärt, samtidigt som jag tänker på det Maria tog upp precis med den här ungerska EU-parlamentarikern. Det breakade ju som en jättestor story i Sverige om hans hyckleri då. Den här reporten Teresa Küchler, hon skriver ju i SvD då till exempel att det här resulterar inte i någon närmare bevakning och utredning i ungersk press. Nej, men samtidigt, den svenska pressen gällande vår EU-parlamentariker och den här pedofilsituationen, därför så går inte något gräv heller, utan Expressen publicerar en tearjerker om att det här är mycket svår tid för Annie Lööf. Liksom, jag bara funderar på hur det hade sett ut om det hade varit en sverigedemokratisk politiker som hade varit i samma situation. Jag tror att rapporteringen hade sett helt annorlunda ut då.
En annan mediestory den här veckan har fått uppmärksamhet mycket mer än Federley-historien faktiskt, om man tittar på hela mediesverige. Och det gäller fallet med den 41-årige mannen i Haninge som levde i misär hemma hos sin 70-åriga mor. Och där berättelsen till en början handlade om att han skulle ha hållits inspärrad. Ur Aktuellt i tisdags.
Chock och förstämning i Haninge efter avslöjande om att 41-årig man varit isolerad med sin mamma i 28 år. Vi har pratat med systern som larmade.
Jag har lämnat min barndom bakom sig för att överleva själv. Men det enda jag inte kunnat släppt är tanken på att min bror är kvar där. Det har varit kontakter med psykiatrin, skolan, psykolog, alltså massvis. Det har bara inte hänt någonting.
Den här historien blev snabbt en stor nyhet, och det lilla som har känt till en början fick nog mångas fantasi att skena iväg en del. Var det rätt av medierna att snabbt göra det här till en toppnyhet, Maria Wetterstrand?
Man vet ju hur medier fungerar, och det här har ju varit ett antal historier som på riktigt har varit sådana. Att föräldrar har spärrat in barn, och som har varit stora internationell media här under de gångna åren. Så det är klart att när en sån här dyker upp och det finns den sådana misstankar som ändå det fanns anledning att ha i det läget, så är det inte så konstigt tycker jag att det kommer upp i media. Men sen har de ju ganska snabbt nu också skrivit om att det här antagligen inte förhöll sig på det sättet, utan att det snarare handlar om en tragiska omständigheter. Jag tänker att det som det kan leda till, det är väl just återigen att sätta fokus på vad gör man när man får den här typen av larm, som den här systern säger att hon har kommit in med till olika institutioner i samhället här genom åren. Och också naturligtvis gå tillbaka till 90-talet och fundera på vad var det som hände då när den här pojken inte kom till skolan och sådär. Så att det kan väl i bästa fall leda då till att man får en seriös diskussion. Jag tycker medierna har hanterat det helt okej för en gångs skull faktiskt.
Men alltså, hur var det med sakligheten i rapporteringen? Källan var ju helt och hållet.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa.
K-bygg.
Bygghandeln med stort K.
Hållet egentligen systern till en början där. Och en polis hörde jag som säger i radio så här att han har hållits instängd mot sin vilja, säger polisen. Sen kommer det fram när man förhör den här mannen då, som ju då var pojken, när han började att bli isolerad, att nej, det var inte så att han var tvingad att vara där inne, utan det var hans eget val. Och det verkar ju vara något familjekonflikt, någon djup konflikt. Det är ju inte en neutral person som är huvudkällan. Eller vad säger ni?
Nej, men alltså det där är väl uppenbart så att folk hoppade på det där kvickt också lite grann för att det var en klickdrivande story, en sensation, och alla tänker väl Fritzl direkt på något sätt och trauma och scoop. Att det sen framkommer annan information visar ju egentligen bara på att det går lite för fort ibland när folk hugger det där, och jag vet inte, journalistbranschen är väl delvis sklerotisk också liksom, så att de kanske inte har tid att göra det grundarbete som man skulle ha gjort. Men personligen så kan jag säga att jag tycker inte att den här storyn är jätteintressant. Det är en stor personlig tragedi. Det där är ju uppenbarligen människor som hade varit i behov av hjälp. Jag ser inte nödvändigtvis att det har så himla stort nyhetsvärde utöver det faktum att det sätter fingret på någonting som Henrik Bergen och Lars Trädgård skriver om i sin bok Är svensken människa? Där vi i Sverige har tre stycken stora maktsfärer då. Staten, familjen och civilsamhället. Och just i Sverige så har vi valt nästan uteslutande staten för att slippa vara beroende av civilsamhället och av familjen. Men gör man på det sättet, om man hamnar mellan stolarna på något sätt, ja, men det är då den här sortens situationer händer. Om du inte blir uppföljd, omhändertagen, när du är i behov av någon slags akut hjälp av staten. För att om familjen är, vad ska man säga, antagonistiskt inställd och vi inte har något civilsamhälle, hade det varit ett rimligare, hade det här varit i Italien, så hade du inte kunnat ha en person instängd i en lägenhet i 28 år på det där sättet först.
Är det libertarianen Jönsson som resonerar just nu?
Ja, det är alltid libertarianen som resonerar.
Det är alltid. Vad säger socialisten Suonen?
Jag säger att det här är liksom det libertarianska samhället i dess prydo. Den enskilda individen får ligga där med sina bensår och ingen bryr sig. Nej, men det här är ju en tragedi, och jag vet inte hur man skulle kunna undvika att man rapporterar som man gör. Sen kommer liksom nya fakta fram. Man kan väl säga så här att det finns ju liksom, Sverige är ju inte ett heltäckande välfärdssystem längre, utan den här killen har inte gått klart skolan. Egentligen är det där som det stora, så att säga, tveksamheten här äger rum. Att en 14-åring, 13-14-åring slutar gå i skolan, och sen händer, alltså han borde ju förts tillbaka till skolan. Jag menar, det är klart att det finns skäl till att man kan bli sjuk, man kan drabbas av någonting som gör att man en tid inte är i skolan, men då borde han ju gått tillbaka till skolan vid något tillfälle.
Jag tänker på det som är ett mantra inom Socialdemokraterna, det starka samhället, säger man.
Ja, men det finns inte. Det starka samhället finns inte. Alltså, och framförallt om de här problemen har liksom accentuerats och förstärkt när han är vuxen. Det är enorma maskor i det här liksom skyddsnätet kring människor med psykisk sjukdom, människor med alkoholproblem, drogproblem. Jag bor själv på en gata i Stockholm där ligger en sån här klinik där människor förmodligen då får läkemedel mot heroin och så vidare. De här människorna får ju då någon sorts de får visst omhändertagande där genom att de får de här drogerna eller substituten för droger, vilket jag tycker är väldigt bra. Men man ser ju också att de här människorna är jävligt slitna, att de är inte i bra form. Jag tror många är nog hemlösa. Och då känner man så här, vad fan är det för samhälle? Liksom här sitter väldigt många av oss och har det väldigt bra. Även de som inte är rika har det ju ofta ändå anständigt. Och så har man grupper då, som förmodligen den här familjen. Psykisk sjukdom, våld och misshandel i barndomen, det är det mamman har beskrivit i alla fall. Och någon sorts liksom låsning. Och då är frågan så här, det bygger ju på att man anmäler.
Ja, men när pojken slutar gå i skolan när han är 13 år och inte kommer tillbaka.
Nej, då, det är ju ett stort fel.
Men hur borde det vara, alltså rent principiellt i vårt samhälle? Uppenbarligen är mamman misshandlad i en tidigare relation. Sannolikt psykiskt sjuk själv, eller åtminstone har fått fungerar inte psykiskt bra. Detsamma gäller uppenbarligen sonen också. Hur gör vi i det svenska samhället med misshandlade och psykiskt icke-fungerade människor som skapar ett miserabelt liv både för sig själva och för barn? Ska det störta in socialtjänst och polis då? Eller hur vill vi att det ska vara, Maria?
Då ska det fungera så här att socialtjänsten uppmärksammas på den här situationen, antingen av personer i de här människornas närhet eller av att den här pojken då inte kommer till skolan som han ska. Vilket innebär att man inleder en undersökning eller gör ett snabbt tvångsomhändertagande om man bedömer situationen som så akut. Då kommer socialtjänstens personal dit, möjligen med handräckning av polisen, och kan då omhänderta barnet och se till att den placeras i en familj där den kan få en mycket mer stabil situation. Det är så det fungerar i Sverige i allmänhet. I det här fallet så är det ju någonting som har gått fel. Att man inte då har tagit de här åtgärderna som man ska göra då på 90-talet när pojken inte kom till skolan. Man har inte heller reagerat på de anmälningar som sägs ha inkommit. Eller kanske man har, det vet jag inte riktigt. Men man har på något sätt i alla fall då inte uppmärksammat att det här barnet har varit i den här situationen, och man har då inte vidtagit de åtgärder som man ska göra.
Henrik?
Platsen vi befinner oss nu i Sverige är att vi är någonstans mellan alla de här, för vi har varken en stor fungerande stat eller en tradition av ett civilsamhälle som stiger upp som tar hand om de här grejerna. För du måste ju inte ha per definition människor som från institutioner dundrar in i lägenheten och omhändertar folk så här willy-nilly. Du kan ju också ha en grupp engagerade grannar som vet att det bor en person som har det tufft i ett av de här husen, och sen så finns det någon slags community runt det. Men det vi inte kan ha i en situation där myndigheterna inte riktigt fungerar som de ska längre, men vi inte heller har steppat upp som antingen civilsamhälle eller egentligen som familjekultur.
Nej, men vi kan ju inte ha ett samhälle med kameror i varje lägenhet som gör att om någon inte duschar på ett tag så kommer myndigheterna och duschar en. Utan det bygger ju på, det som Maria säger, det är ju att vi har ett otroligt, och det är helt rätt, starkt skydd mot barn. Och de flesta barn går i förskola, har kontakt med fritids och går naturligtvis i skolan de här 9 åren som är skolplikt. Så att där finns ett starkt skydd som ibland tyvärr då fallerar även det. Och det har det gjort då tydligen i det här fallet. Förmodligen då precis den här, alltså under 90-talskrisen, det är då den här killen då, 8-9, inget gymnasium. Alltså det är klart att det är anmärkningsvärt. Men det måste ju finnas frizoner. Människor måste, det måste finnas en mångfald av sätt att leva. Men i det här fallet är det ju ren misär. Och då är det uppenbarligen så att här har det liksom glappat.
Nu kan du ge bort en donation till Kvartal i julklapp om det skulle passa vad du vill göra. Om du ger 500 kronor eller mer får du dessutom ett exemplar av Kvartals tryckta magasin med årets mest läsvärda texter. Det här beställer man enkelt på vår sajt. Det går in där bara och klicka på ge bort Kvartal i julklapp. Nu till den omstridda gymnasielagen, som regeringen vill lätta upp med tanke på pandemin och svårigheterna för unga att i det här läget skaffa jobb efter att ha gått ut gymnasiet. Centerns Jonny Cato säger nu nej till de här förändringarna och både han och Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen framträdde i veckan i TV4-nyheterna.
Vi var tydligare när vi röstade för den att det är den här lagstiftningen som gäller och nu måste vi komma bort ifrån ryckigheten och lappandet och lagandet till svensk migrationspolitik och det beskedet står vi fast vid.
Det här är chockerande. Centerpartiet har själva varit ute och krävt just de här ändringarna som de nu stoppar. Och beskedet kommer i ett mycket, mycket sent skede.
Ja, är det här chockerande, Daniel Suhonen?
Ja, jag är väldigt svår chockerad och jag kanske inte är chockerad. Men jag tänker så här att hela den här historien har ju varit en konsekvens av att Sverige tog väldigt lång tid på sig att utreda de här killarna framförallt men också tjejernas liksom, rätt att stanna. Och sen har man då, alltså, man kan ha massa synpunkter på migration, man kan ha massa synpunkter på hur många man kan ta emot och bör ta emot och så vidare. Detta har debatterats i 5 års tid oavbrutet. Men vi har tagit emot de här personerna, de har växt upp här, de har liksom börjat liksom leva ett liv här. Jag tycker personligen att vi bara ska dra ett streck över detta och låta de här personerna stanna. Alltså ja till den här gymnasielagen, även om den då är någon sorts liksom hopkok, en halvmesyr, någon sorts liksom ganska dålig lag. Men den är för till för att lösa en ännu sämre situation. Och det är den ena saken, så jag tycker bara lös det. Och den andra saken är att Centern här svänger, det är uppenbart. Så jag håller med Miljöpartiets talesperson och jag ser det som att Centern faktiskt gör en liten justering i sin annars väldigt liberala migrationsståndpunkt för att närma sig Moderaterna och ett möjligt högersamarbete då efter 22.
Ja, vad säger Henrik Jönsson? Kan det här nejet från Centern nu då, kan det skapa en ny dynamik i migrationspolitiken?
Jag håller med Daniel om att det där antagligen är en justering av deras politik, vilket kan säg så här. Centerpartiet har mycket resurser och de är väldigt duktiga på att göra löpande opinionsundersökningar i sin väljarbas. De fokusgrupper nästan allting de säger, så att de gör den här justeringen av sin politik är sannolikt så för att det har blivit lite för dyrt att fortsätta knuffa den här migrationspopulistiska linjen som var gångbar för 2-2,5 år sedan. Huruvida det sedan påverkar liksom så här blockdynamiken och så där, det är nog för tidigt för att dra några växlar på överhuvudtaget. Jag vet att i stora delar av borgerligheten står ju Centerpartiet väldigt, väldigt, väldigt lågt i kurs just nu. Så att det kan nog finnas nästan en beröringsskräck från borgerligt håll för att riskera att bli ett sänke.
Hur ledsna är då Socialdemokraterna för att det tycks bli svårt eller nästan omöjligt att få igenom i riksdagen det som Miljöpartiet allra helst vill ha, Maria?
Nej, men de är inte ledsna över det. Alltså, jag fattar inte hur Henrik kan kalla Centerns tidigare politik då för populistisk. Det finns väl få saker som är så icke-populistiska just nu i samhällsdebatten som att bedriva en generös migrationspolitik och tycka att man faktiskt ska ta hand om människor som man har låtit stanna här ens. Eller att hjälpa människor som är på flykt undan krig och förföljelse. Så det är väl inte så populistiskt. Det är väl snarare den här linjen som de har övergått till nu som i så fall är att betrakta som populistisk.
Nej, men säg att de fjäskar för sin publik. Det är väl det jag menar, att de fjäskar för sin
nej,
publik.
Nej, inte ens det tror jag faktiskt, ärligt talat. Men Annika Hirvonen har rätt, Centern är fullständigt förvirrat. De låter nu som att de alltid har tyckt så här, det har de inte alls. För de la själva fram precis just det här förslaget för inte så länge sedan. Det är väldigt svårt att begripa vad det är som de sysslar med just nu. Kanske är det som Henrik säger då, att de har konstaterat att deras egna väljare har bytt ståndpunkt i frågan, eller de kanske bara tycker att det är för svårt att driva den här linjen nu under pandemin eller vad det nu kan vara. Men det, jag tycker att Centern får ju bara ge sig i det här fallet. Vi måste ju ta hand om de här ungdomarna, så är det ju bara. Och jag tror att det kommer bli en vändning i opinionen. Det har jag trott länge faktiskt. Jag tror att det kommer bli en vändning i opinionen därför att vi har gett så mycket tillfälliga uppehållstillstånd. Och när man ger tillfälliga uppehållstillstånd, då skapar man en massa framtida problem. För att det betyder ju att de tillfälliga uppehållstillstånden så småningom går ut. Och även om det kanske var en bra lösning när de genomfördes, så innebär det ju alltid stora tragedier när det sen ska vara verkliga människor med verkliga relationer till andra verkliga människor här i Sverige som ska utvisas. Så att det kommer att vara många historier som människor kommer att reagera på och som kommer också att vända delvis opinionen till att bli mer positiv till att de här personerna ska få stanna, tror jag.
Det är din prognos. Mm. I alla fall det här beskedet då från Johnny Cato och Annie Lööf i en debattartikel i början av veckan, det togs emot av Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenegard väldigt positivt. Hon kände glädje och förtröstan för framtiden, lät det som i TV4-nyheterna.
Jag tycker att det är mycket positivt. Det innebär att jag har stora förhoppningar om att vi ska få en majoritet bakom Moderaternas förslag om att tydligt säga till regeringen att ni ska inte genomföra de här förändringarna. Det vore ännu ett hål i en svensk migrationslagstiftning som vi redan har lappat och lagat i alldeles för mycket.
Ja, det händer mycket i svensk politik just nu och inte bara i politiken då. Och till exempel friskolefrågan fick nytt syre i måndags, för då gick remisstiden ut för den utredning om en mer likvärdig skola som lämnades till utbildningsministern i våras. Tanken är ju det att få bukt med segregation och orättvis fördelning av resurser. Bland annat skulle det inte längre vara tillåtet att ha kösystem till friskolor där man kan ställa sig i kö redan när barnet är nyfött. Utan platser i alla skolor då, både kommunala och friskolor, skulle fördelas gemensamt i tanken här av Skolverket. Det är ganska högt tonläge just nu i den här debatten. Friskolor Sverige uppfattar det här som illavarslande. Ja, hur kommer den svenska skolans funktion och kvalitet att påverkas om de här förändringarna i den här utredningen införs? Jag vet att du, Daniel, är starkt engagerad i det här.
Ja, nej, men jag tycker att jag är så pass pragmatisk att jag har ju en ganska tydlig ståndpunkt. Jag tycker personligen att man ska förbjuda vinstdrivande aktiebolagsskolor att bedriva skattefinansierad utbildning. Och så kan man låta resurserna då gå till kommunala skolor och till ideella friskolor som man kan ha kvar. Men på vägen dit är väldigt långt, så är ju varje justering i, så att säga, fördelningen av pengar och de här kösystemen, och tycker jag också kanske då på sikt etableringsfrågan, alltså rätten att hur som helst starta en friskola vad man vill, lättare man startar en korvkiosk. Det tycker jag personligen är liksom väldigt viktiga steg. Jag ser det här som att jag är 41 år gammal. Jag kommer väl med de här nya pensionssystemen gå i pension om 30 år då, om jag får hälsan. Och jag tänker väl att det är väl det perspektivet man får ha. Att under, innan jag går i pension ska det här skitsystemet vara avvecklat. Men det som är intressant är ju att den här frågan har ju bubblat upp nu. Jag har drivit den här frågan i 10 år och på katalys i 7-8 år, jätteintensivt i perioder, inte minst i början, runt 13, 14, 15 där. Sen har ju friskolefrågan liksom dalat ner efter den här vågen då med PISA-kaoset och de här dåliga mätningarna när vi hade dåliga kunskapsnivåer i de här testen. Nu har den här frågan bubblat upp igen, dels kring den här utredningen, men framförallt det jag har analyserat, det är ju att det är väldigt mycket lärare, branschpersoner, med den här Mannheimer i spetsen då, som skrev en väldigt uppmärksammad artikel för några veckor sedan.
Filippa Mannheimer, ja.
Filippa Mannheimer, en lysande artikel tycker jag då, min ståndpunkt. Men den har ju fått väldigt genklang. Och bara liksom innan jag lämnar över ordet till de andra hejdukarna här, det är ju att SOM-institutet kom ju med en undersökning nyligen. De gör ju sådana löpande undersökningar av olika ämnesområden, och för vinster i välfärden och inte minst i skolan så är det en stor kompakt majoritet som vill begränsa, stoppa och reglera de här vinsterna i välfärden. Vi som har lobbat länge för det här och jobbat mot friskolor, vi får nog eldunderstöd från verkligheten.
Jag läste att Skolinspektionen gillar utredarens förslag. Det kan ge en mer allsidig social sammansättning, anser inspektionen. Medan Friskolornas riksförbund är emot att det här att kötid ska slopas som urvalsgrund. Och förbundet skriver enligt Aftonbladet i sin remissvar då att analysen att det framförallt är fel kamrater som gör att många misslyckas i skolan har svagt vetenskapligt stöd. Henrik Jönsson, vad säger du?
Ja, om man tittar i IFAUs rapport Lika möjligheter, familjebakgrund och skolprestationer 1988-2010, så kan man läsa det här citatet. De negativa konsekvenser som ökad segregation skulle kunna föra med sig har inte slagit igenom på sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och elevresultat, utan representerar endast en omsortering av elever utan några konsekvenser för elevernas lärande. Och i Skolinspektionens egen rapport Resultatskillnader inom skolor, som kom i september i år, där säger man så här: det räcker däremot inte att följa upp klassens sociala funktion för att få en förståelse av vad som påverkar elevernas möjligheter att nå utbildningens mål. Och vad jag vill säga med de här två citaten, och nu säger jag att Daniel sitter där och vevar, så är det säkert något fel på de här citaten då, men jag läser ju det här som lekman. Det är att om vi bortser från diskussionen om driftsformer till höger och vänster, utan om man fokuserar på att ha en fungerande skola, så finns det fog för att problematisera föreställningen om att allting alltid handlar om socioekonomiska faktorer. För att metoden som man vill tillämpa här är ju istället att man vill ha in en slags form av kvotering för att, som man säger, citat, att uppnå en allsidig social sammansättning i varje skolenhet. Och det här är ju en variant på det gamla temat med liksom kuddflickor eller så här. Du ska paketera liksom underprivilegierade människor i en privilegierad miljö för att få till stånd en bättre mix, med förhoppningen om att det här sociala ingenjörskapet då ska liksom förlösa en bättre outcome. Och det är väl det de skriver om i den här artikeln också, att det vetenskapliga stödet för den tesen är generellt ganska svagt.
Ja, det betyder att du inte tycker det här är särskilt bra, alltså de här förändringarna som föreslås.
Jag är väl försiktigt återhållsam med att säga så här: det ständiga tjatet om dessa socioekonomiska faktorer tycker jag låter som a one trick pony som man försöker tillämpa på precis vartenda brist och problem i hela samhället. Jag tycker det kan verka lite naivt. Jag tror att man måste nog ta till en lite större verktygslåda för att komma till rätta med de här problemen.
Daniel kort och sen Maria.
Så här, vi kan ju ha den här debatten i flera timmar tror jag, så vi ska inte ha det. Jag vill själv gå och tvätta lite kläder sen. Nej, men så här, alltså vi har ju ett skolhaveri i Sverige och det måste vi komma till rätta till. Och jag tror att de här redskapen som nu föreslås här, jag tror dels att de skulle vara väldigt bra om de genomfördes, den här utredningen. Och sen tror jag personligen för första gången på flera år att vi faktiskt står inför ett läge där det faktiskt kan hända någonting i den här vinstfrågan. I den här vinst- och skolfrågan. För det har ju varit helt renons på åtgärder, skulle jag säga.
Maria?
Det är ju uppenbart att det är jag som är liberalen i sammanhanget i de här frågorna, i det här gänget.
Du får vara det, Maria.
Jag tycker inte Henrik överhuvudtaget tar sin roll på allvar här. Det faktum att jag är för valfrihet i skolan, det bygger faktiskt på att när jag var kommunpolitiker i Göteborg och man skulle införa ett valfrihetssystem där eleverna i alla stadsdelar skulle kunna söka sig till vilka skolor de ville i kommunen, så var ju då innerstadsföräldrarna mycket upprörda över att ungdomarna från socioekonomiskt utsatta områden som Bergsjön och Hammarkullen skulle kunna få söka deras skolor inne i stan. Men det är inte det som är huvudargumentet för mig att jag vill slopa kösystemet faktiskt, utan det är att det skapar en större frihetsgrad att slopa kösystemet, för att det gör att man inte behöver planera 6 eller 7 år i förväg vilken skola man ska gå i. Det vill säga, det är många fler människor som kan få ta del av den valfrihet som det här systemet erbjuder. Och därför så ska man slopa kösystemet och förändra det här. Det är en rent liberal ståndpunkt med utgångspunkt i elevernas rättigheter och möjligheter.
Maria, drop the mic.
Vi börjar närma oss avslutningen. Ja, det du säger, ett parti som ägde skolfrågan för några år sedan är Liberalerna. Det gör ju inte partiet längre. Lite kort kanske om partisympatiläget just nu. Det är ju det enda riksdagspartiet som hamnar under riksdagsspärren i SCBs stora partisympatiundersökning som blev offentlig i veckan. 3,0% fick Liberalerna. Är det på riktigt troligt att partiet kan åka ur riksdagen efter alla dessa år och alla dessa riksdagsval? Vad tror ni?
Ja. Nej, men jag tror på riktigt att det kan vara så. Inte att jag önskar det. Jag tycker de torde ha någonting att tillföra i svensk politik. Men jag tror att det kan hända, därför att det är så förvirrat nu också med blockpolitiken. Och det gör att de här stödrösterna som tidigare kunde förväntas tillfalla ett parti som låg i ett sånt här läge inte med samma säkerhet dyker upp. Och det är ju den svåra situationen. De måste liksom klara det här på egna meriter. Och frågan är, de borde ju kunna göra det, tycker jag. Därför att de är det enda partiet där på den sidan, eller måste säga, som inte behöver anpassa sig till specifika väljargrupper, utan som är väldigt ideologiskt drivet. Det borde kunna vara möjligt för ett parti med en liberal ideologi att ha plats i Sveriges riksdag. Men ja, då behöver de ju klara det på egna meriter, inte på stödröster, tror jag, den här gången.
Är det någon av de andra siffrorna i SCB som ni har fastnat för och skulle vilja...
Jag är glad att MP ligger över 4%.
Något över, ja.
Ja, det är också märkligt. Nej, jag ska. Nej, men så här, jag räknade ihop lite grann blocken då. De rödgröna SVMP 42,9. Högertrojkan MKDSD 44,6. De är ju större då. Men Centern 7,6 och Liberalerna då 3,0. Och här är det som Maria säger, att ett moderat parti som nu ligger på, i och för sig stigande då, men 22%, en handfull procent över Sverigedemokraterna. Det kommer vara väldigt viktigt för Kristersson att ha det största partiet i den där konstellationen. Han vill ju gärna vara statsminister i en sån här högerregering, inte bara försvarsminister eller någonting. Så att stödröster för Moderaterna, om det här läget skulle stanna kvar, det är ju svårt att tänka sig, för de har inte råd med det riktigt. I alla fall inte om Liberalerna är otydliga. Och då kommer vi till Centern. Alltså vilken regering, om vi tänker att Liberalerna är borta, då är det Centern som avgör. Ja, det räcker inte ens med så att säga, om Liberalerna byter block, så är det ändå Centern vid det här opinionsläget som avgör vem som bildar regering. Vid det här läget så är det Löfven sitter kvar, Kristersson i opposition. Det hjälper inte ens med SD. Så att, och där blir också det här centerpositionerandet i den tidigare diskussionen här om gymnasielagen. Att det är intressant att se nu det här som har varit liksom Löfvens då stora ideologiska tillskott till den svenska idédebatten, nämligen det här blocköverskridande samarbetet. Håller det ett val till? Ja, då är det ju en fantastisk triumf taktiskt.
Ja, men vi kommer väl att få se en period av uppvaktningar från de båda sidorna gentemot både Centerpartiet och Liberalerna i det här läget. Men vi kommer också få se en valrörelse där väljarna i hög grad kommer avkräva svar av både Centerpartiet och Liberalerna, vilket block de avser tillhöra och vilken regering de avser stödja. Och det är en ganska svår situation som Miljöpartiet har varit utsatt för många gånger i de valrörelser som jag har varit ansvarig för, där man som parti vill bibehålla en slags frihet att kunna förhandla med olika konstellationer efter valet, men där väljarna gärna vill veta hur det ska bli. Det kan bli knepigt och intressant.
Här tycker jag Maria slår huvudet på spiken faktiskt. För att, jag menar, en av de mest traumatiska sakerna i det förra valet, i alla fall för många borgerliga väljare, det var ju hur i synnerhet Centerpartiet gick ut och sa, eller en röst på Centern är en röst på borgerligheten, och sen så släppte de fram en socialdemokratisk regering. Och där kan man ju diskutera liksom vad som är möjligt, regeringsbildningar och den typen av saker. Men det upplevdes av väldigt många på högerkanten som ett väldigt stort svek. Och människor då som inte hade lagt sin röst på Centerpartiet om de hade vetat att de hade tänkt sig att gå åt det där hållet. Så jag tror precis som Maria säger, jag tror att det kommer att avkrävas svar i god tid innan. Nu vill vi deklarera, ni måste ta med tusan, berätta vad det är ni vill göra på riktigt så att jag vet var jag lägger min röst någonstans. Och jag tycker det här, hela den här frågan, den ställs på sin spets för Liberalerna. Om man tittar, nu ligger de någonstans mellan 2,7 och 3% beroende på vilken opinionsmätning man kikar på. Och det här partiet, det är ju delat i två lika stora hälfter. Där, som då är på 1,3 eller 1,4% var. Liksom, och i mina sociala medier har folk börjat skoja om dem och kalla dem för folkpartikelstriderna nu.
Det är gammalt.
Där den ena flanken då helt enkelt vill vara en del av januariavtalsrörelsen, och den andra delen vill bli ett borgerligt parti. Men att splittra upp dem i två 1%-block, det är helt omöjligt.
Nej, men jag tror att Folkpartiet, tänkte jag säga, om Liberalerna är otydliga i nästa valrörelse, då riskerar de att förlora ännu mer faktiskt. Så då är det ju kört, är jag rädd.
Nej, men det är väl så här att jag tror ju fortfarande att om Folkpartiet skulle vara frågan i de här opinionsmätningarna så skulle partiet ha 4,2%, eftersom jag tror halva väljartappet beror på att folk inte ens hör sitt eget parti nämnas i de här mätningarna. Nej, men så här, Folkpartiet behöver ju inte luta sig mot stödröster, utan de behöver ju skaffa sig en folkpartikelaccelerator som helt enkelt bara ser till att de blir fler.
Nu tar vi och viker ihop det partipolitiska A4-pappret här och ger plats för era egna koncentrerat framställda bidrag på veckans person eller ord. Daniel kan börja.
Ja, mitt veckans ord är kemtvättshögen, och det har ju Ulla Hamilton på Friskolornas riksförbund gett ett ansikte och dumheten personifierat. Hade jag haft en dum snut så hade jag skickat den till henne som ett julkort, men hon får leva med sin kemtvättsliknelse, skolbarn och kemtvätt, och hon föll på eget grepp. Det var riktigt kul.
Maria?
Ja, nej, men jag tar ett viktigt internationellt perspektiv här och säger att veckans person då är Kim Seok-jin i K-pop-bandet BTS, som har lyckats få det koreanska parlamentet att anta en lag som gör att sådana personer som han, nämligen stjärnor inom K-pop som bidrar till att sprida den sydkoreanska kulturen i världen, kan skjuta upp sin militärtjänst med 2 år. Lagstiftningen beslutades häromdagen. Han fyller 28 år idag, vilket skulle inneburit att han skulle ryckt in i militären nu. Men lagstiftningen träder i kraft omedelbart och han slipper. Så BTS, som nu är ett av världens största band, mycket bra musik för övrigt, kan fortsätta ytterligare 2 år med Kim Seok-jin.
BTS finns på Spotify, vet jag, och där finns också våra poddar från Kvartal.
Ja, de har ju en låt etta på Billboard Hot 100 just nu, så att har ni inte hört dem så är det bara att sätta igång och lyssna.
Henrik?
Då säger jag AlphaFold, och jag tar vetenskapsperspektivet. Googles DeepMind artificiella intelligensalgoritm knäckte i veckan ett väldigt avancerat vetenskapligt pussel, en tävling som utförs där man genom att analysera aminosyrorna, alltså DNA-molekylen är så här uppbyggd av aminosyror som sitter i kedjor, genom att läsa den data rendera ut en tredimensionell modell av hur proteinet som den här biten DNA skapar. Det är så här superextremt komplicerat, och det är en process som tidigare har gjorts genom väldigt dyr och väldigt tidskrävande kristallröntgen, där man liksom fotograferar delar av de här Rorschach-mönstren för att bilda sig en tredimensionell bild. Det här är ett extremt stort steg för vetenskapen. För att om vi kan använda artificiell intelligens för att mappa ut hur olika protein ser ut, det här kommer kunna hjälpa till med att man kan lösa till exempel pandemier av den typen vi har nu. Genom att så här mappa ut och direkt förstå hur de här sakerna ser ut på ett helt annat sätt. Så goda nyheter från vetenskaps- och den artificiella intelligens-communityn.
Mm, tack för det.
Är du med där?
Nej, det ska tilläggas. Jag har ingen stake i Googles.
Men det lät som att det var en hälsning inifrån den artificiella intelligens-communityn.
Jag vill också påpeka att jag äger inte heller några aktier i Big Hit Entertainment, som är bolaget som BTS hör till.
Jag fick en déjà vu-upplevelse här nu, just ni tre som pratar om det här, huruvida någon har aktier i det ena eller andra. Jag vill gärna tipsa om en annan podd, ni vet, Fredagsintervjun. Den är den här veckan med Anders Ekholm, som är senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier. Han har gjort en hel del och även jobbat på olika departement och undersökt till exempel hur vården är organiserad och leds. Anders Ekholm är inte förtjust i när man har en uppsjö av stenhårda regler, i alla fall inte om det gäller komplex verksamhet som folkhälsa och individuell hälsa. Mycket annat också sägs i intervjun med Anders Ekholm. Ja, då har vi gjort vårt för den här gången. Panelen med Daniel Suhonen, chef för Katalys, Maria Wetterstrand, hållbarhets-vd på Milton, och Henrik Jönsson, entreprenör och debattör. Vad har ni att säga till ert försvar så här på slutet?
Vi försöker väl hålla oss friska nu till jul allihop och hoppas på att vaccinationerna sätter igång så att alla blir friska.
Jag önskar mig en stark stat som kan fixa den här vaccinationen. Inget laissez-faire-samhälle som skyller på regionerna och pekar finger.
Jag tyckte först du sa en stor stark.
Det var en Freudian slip.
Jag skulle vilja ha en stor stark, känner jag. Men barerna är stängda i Belgien och det är väl bra så.
Ja, tack för idag panelen och tack till er som lyssnade. Ha en trevlig helg och tänk själv.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.